27 april 2025.
En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar och nu står sovrummet i lågor.
När jag öppnade ögon så såg jag kanske någon sorts ljus. Och sen direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
Room was full of fire. One side was totally burning. It was like a rain of fire.
Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog jag även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
P3 Krim, den här veckan om handgranaten i sovrummet och Priya som fick benen bortsprängda. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
En kvinna i 35-årsåldern och hennes barn i förskoleåldern har skadats svårt efter en sprängning i Tumba natten till måndagen.
Enligt våra uppgifter så har man attackerat en adress där bor en småbarnsfamilj. Och den adressen ska egentligen inte vara den som den tilltänkta måltavlan själv bor i.
Det har rört sig om två mycket allvarliga sprängningar, varav den ena har fått oerhört tragiska konsekvenser för en helt oskyldig familj.
Dörrmattan har formen av en regnbåge. Färgerna är kvar. Annars är större delen av lägenheten totalförstörd. I ett hörn av sovrummet där en handgranat kastades står en liten ryggsäck. Ett gosedjur och en gympapåse ligger bredvid.
Explosionen i den södra Stockholmsförorten Tumba har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Det har blivit händelsen med kvinnan som tvingades amputera båda sina ben och hennes lilla dotter som blev allvarligt skadad till följd av den handgranat som kastades in i deras sovrum.
Ja, och mycket mer än så har vi inte känt till om familjen som inte var måltavla för det här dådet utan drabbades av gängvåldet för att deras granne hade en narkotikaskuld. Nu berättar familjen i sin allra första intervju om det som hände vid midnatt en söndag i slutet av april förra året.
Ja, och det här är historien om en familj som flyttade från Indien till Sverige när pappan fick ett jobberbjudande. De försökte anpassa sig, göra allt rätt för att komma in i den här nya kulturen. Men de fick hela livet raserat på några få sekunder.
Priya och Ravi är i 35 och 40 års åldern och heter egentligen något annat. I Priyas fall har vi tagit hjälp av en tolk för att översätta hennes intervju. De bor idag på hemlig adress där de försöker starta ett nytt liv och det var där jag träffade dem, i deras vardagsrum. Priya och Ravi kommer från norra Indien. Första gången som Ravi kommer till Sverige är 2014 för att jobba. IT-bolaget som han jobbar för är baserat i Indien men har verksamhet över hela världen. Han stannar i Sverige 1,5 år och det är flera positiva saker som han tar med sig från den tiden.
When I came to Sweden I felt like this is the country where you have 100% freedom. I saw girls, women, kids, they're free. They are not scared.
Tillbaka hemma i Indien så träffar han Priya. De gifter sig och får sitt första barn, en flicka. Och när dottern bara är några månader gammal så får Ravi möjligheten att jobba utomlands igen. Han får då välja mellan Sverige och ett annat, betydligt större land.
So that time I had opportunity of US and Sweden. I choose Sweden because that time I have an 8-month daughter and my wife. She honestly never wanted to come out of the country. She was not interested. She said, why? We can be here. I said, let's go. And the line I told her that, see, Sweden is most safest country on earth for women in children.
Men Priya är inte sugen på att flytta. Hemma i Indien jobbar hon som administratör inom finans, men till slut så går hon ändå med på att lämna hemlandet för Sverige.
यहाँ से पहले मैं जब यहाँ पहली बार आई थी मेरी बड़ी बेटी से 8 महीने की थी, मैं उसे लेकर आई थी।
Jag kom hit med min dotter när hon var 8 månader, äldsta då. Och jag är en väldigt självständig kvinna. Jag tog ledigt från mitt jobb när jag fick mitt barn för att ta hand om henne.
Efter några år flyttar de till en lägenhet i Tumba. Nu har de hunnit få 2 barn och har verkligen börjat bygga ett riktigt familjeliv i Sverige.
Allting var ju bra. Jag tänkte att allting runt omkring mig var säkert. Mina barn är säkra här.
Priya har varit hemma med barnen sedan de flyttade hit. Men nu, våren 2025, så har hon börjat söka jobb och kommit allt längre med att lära sig svenska. Planen är att hon ska ta körkort och nu när barnen börjar växa upp lite så ska hon satsa på sin egen karriär här i Sverige.
Lämnade barnen till skolan, hämtade dem från skolan. Alltså jag studerade och tog hand om hushållet och mig själv och barnen då under den tiden.
Söndagen den 27 april är som vilken vårsöndag som helst för familjen.
En vanlig söndag alltså med sysslor med familjen, alltså omgås med barnen, handla för veckan och så hemma sysslor, städning och sånt. Och sen även att jag skulle även göra lite skolarbete och även jobbansökningarna.
In the evening I was outside with kids. I'm just trying to train my younger daughter. I was just trying to train her cycling.
De äter middag och efter det sätter sig Priya och pluggar medan Ravi nattar barnen. När de pluggat klart hämtar hon den yngsta dottern som är 4 år. De 2 sover i ett rum, pappan och deras äldre dotter i ett annat. Priya lägger sig i sängen, scrollar på telefonen och släcker ungefär vid 11:30.
Jag tänkte okej, nu får jag lägga ner för det är måndag nästa dag och jag måste upp tidigt. Och jag kanske ska liksom lägga ifrån telefonen. Och då la jag den ifrån och kanske stängde ögonen. Och efter 10 minuter så hörde jag liksom stort ljud. Alltså det är som att glaset gick sönder. När jag liksom öppnade ögon så såg jag kanske någon sorts ljus, kanske lila. Lila-aktig, kanske rosa-aktig. Och sen direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
Det är nu som familjens liv förändras för alltid.
När Ravi hör smällen och Priya och dotterns skrik så tror han först att någonting har fallit i golvet i deras rum och att de behöver hjälp. Men skriken, de bara fortsätter och han springer till deras rum. Och det han ser då, det kommer han aldrig att glömma.
When I went to that room and I saw, it was horrible. Like that second I was like, I cannot forget that moment throughout my life. Still if I go to sleep or think about it.
Det brinner i rummet och han ser blod runt frun och dottern.
When I saw that, still my mind, my soul was not ready to accept such a fatal situation. My thought is to take them out. My thought to save them, do the first aid.
Priya ropar till sin äldsta dotter att hon ska springa ut. Oavsett vad som händer med de andra så ska hon lämna lägenheten. Ravi ropar åt Priya att hon också ska ta sig ut ur rummet. Men hon gör ingenting, för hon kan inte.
Because I was expecting she can come out. If I help her, she will come out. She will walk on her leg. But she then said that I'm not able to move my lower part. Then I removed the blanket and I saw it was horrible. It was a totally bloodshed.
När Ravi lyfter bort täcket från Priyas ben så ser han bara blod. Han förstår att hon är mycket svårt skadad och att han måste bära ut henne från den brinnande lägenheten. Och när han gör det, när han bär ut sin fru, då är den yngsta dottern, 4-åringen, kvar skrikande i sovrummet.
Min blick var kvar på min dotter. Och jag kan aldrig glömma hennes ansikte där. Alltså med rädslan på hennes ansikte. Den rädslan hon hade.
For a fraction of a second she was feeling helpless. And she was thinking like that. Might be because that okay, mama papa went out and I'm still there. Nobody's helping me. That was just a fraction of a second of movement. But I couldn't forget. I still feel guilty about that fraction of seconds.
När han lägger ner Priya utanför lägenheten ser han att hennes ben är borta, men allt fokus ligger nu på att få ut dottern.
Room was full of fire. One side was totally burning. It was like a rain of fire. It was like raining, pouring all the sides. She shouted. I again went inside. I took my daughter in my lap and just came out. Because of that, I also got a little bit burning. My leg, my hands. I took her out.
Samtidigt försöker Priya ta sig längre bort från huset.
Jag försökte med hjälp av mina armbågar att hålla mig fram, men jag blev medvetslös.
Att Ravi bar ut Priya först och lämnade dottern ensam i den brinnande lägenheten för en kort stund har han mycket dåligt samvete över än idag. Det är jobbigt för honom att prata om, men han säger att han inte hann tänka mitt i chocken. Men det står ändå klart att han räddade både Priya och sin yngsta dotters liv genom att bära ut dem ur lågorna.
Väl ute ur lägenheten så vet han inte vad han ska göra, vad han ska ta sig till. Så han går till närmsta grannen och får hjälp av dem. Och kort därpå så fylls det på med fler grannar. Brandkår, ambulans och polis anländer.
Priya uppfattar Ravis reaktion över hennes skador, men hon har svårt att ta in det när hon ligger där på marken.
Han var chockad och sa hela tiden liksom, dina fötter har försvunnit. Jag tänkte det är bara lite sår eller skador och jag kommer nog bli bra inom ett par dagar bara. Och att han är bara chockad eller rädd. Det jag minns är att jag låg på gräset framför huset där alltså. Och ja, jag kanske tappade medvetande ibland och ibland kvicknade jag till. Så det kändes, jag minns att jag kändes att hela jag brann. Under en kort stund där så trodde jag att jag kommer inte överleva.
Det första jag ser när jag kommer dit är ju en av målsägandena, mamman då.
Det är kaotiskt på platsen när första polisen Emanuel kommer dit. Flera personer är väldigt nära ambulanspersonalen. Och Emanuel, som egentligen heter något annat, han känner att han måste gå emellan så att den skadade kvinnan ska få hjälp så snabbt som möjligt.
Det är eldsvådor i bakgrunden och det är allmänhet som är där. Det är blåljus, det är skrik, folk rycker och drar. Vi måste motta bort folk så att de kan snabbt liksom lasta i ambulansen och åka därifrån. Och jag tänker liksom spontant där, rökskador eller brännskador för den delen, för det är en rejäl utvecklad brand. Den första mannen som jag flyttar på, jag förstår ju inte att det är ju inte rätt för mig att veta, men jag förstår ju inte att det är mannen till frun då. Så jag lyfter ju han åt sidan ganska alltså tydligt då. Och så skriker jag mig rakt upp på hans sitta och säger I am her husband. Och jag stelnar ju till direkt. Då förstår jag liksom så här att okej, han var tagen och chockad och ja, men det var alla känslor på en och samma gång. Han ville ju följa med sin fru där. Så vi fick ju, jag och han följde med ambulansen fram till att de lastade. Och där liksom förstod jag att det var skador som var väldigt allvarliga. Första tanken är att kommer hon klara sig?
Det han inte vet när kvinnan lastas in i ambulansen, det är att det finns en till allvarligt skadad person. Ravi och Priyas 4-åriga dotter.
Så blickar jag bort och då ser jag en liten flicka sittades på en sån här, en större sten då. Och den ambulanssyra som tar hand om henne lägger handen mot axeln och pratar om henne. Hennes blick, det är någonting jag heller kommer att glömma. Blicken sa ganska mycket där, att hon var livrädd. Vill ha på en filt, en gul filt över henne för att hon skulle få hålla upp värmen. Det är någonting när barn får illa åt, att man liksom hjärtat bultar extra starkare. Och i det här fallet så gör jag att jag blir motiverad och vill göra ännu bättre för mig och försöka vara där liksom för dem och hjälpa till. Samtidigt som jag också har min uppgift att bistå och biträda liksom, mina andra blåljuskollegor.
Emanuel blir kvar på platsen och försöker ta reda på mer om vad som egentligen har hänt. Han får en känsla av att det finns någon mer förklaring till mammans och flickans skador än själva branden.
Det var många som var i djup sömn eller liksom i annan värld. Och de vaknade av att det skreks och de såg ju eldsvågorna. Alltså närmsta grannar och de som var mitt emot. Då. Och sen går ju liksom... Ja, men grannarna väcker varandra och ja, ringer 112 och så vidare. Men jag minns det som att det var ingen som nämnde att de vaknade av en explosion. Och det tycker jag också här nu i efterhand är helt otroligt.
Emanuel säger också att han reagerade på att så många faktiskt pratade med polisen efter branden. Han märkte inte av den tystnadskultur som kan finnas i andra områden. Han är kvar när branden släcks och ser då in i lägenheten på bottenplan som fram tills för bara någon timme sedan var en barnfamiljs hem.
Det är ju kolsvart. Fönster och dörrar är helt förstörda. Fasaden är också rökskadad och skadad av elden. Det är glassplitter överallt. Den är totalt förstörd.
Och att det är en explosion som ligger bakom branden kommer först att bli bekräftat efter att nationella bombskyddet varit på platsen. Till exempel hittar man grepen, säkerhetsbygeln från handgranaten. Men innan polisen hinner lämna området på natten kommer en granne fram och ger dem information som ska bli mycket värdefull i utredningen.
Priya och dottern förs till sjukhuset med ambulans. Ravi han får åka dit med polisen och kommer till sjukhuset runt 1 på natten. En dryg timme efter explosionen i familjens hem. För honom väntar nu flera timmar av ovisshet i väntrummet.
I was waiting. Something. 5:36 o'clock I got information my daughter was okay. She's out of danger. I asked about my wife. They said the still operation is going on. Wait.
Han har ju sett Priyas skador, men trots det intalar han sig själv att allt kommer bli bra och att hon kommer att bli återställd.
It might be 3 months, 4 months, 6 months. She will be fine. Or 8 months, she will be fine. I could not imagine that fatal situation will go like that.
Priya är nedsövd i flera dagar innan hon till slut vaknar upp på sjukhuset. Då finns Ravi och hennes äldsta dotter där. Just då vet hon inte om att hennes yngsta dotter också är allvarligt skadad.
Jag kom ihåg att jag var med första gången och min husband inte jag kan berätta att dina pär har tagit.
När jag blev medvetande igen var det min make som kom och sa till mig att dina ben har tagits bort. För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
Priya får veta att hennes 4-åriga dotter också vårdas på sjukhuset. Men hon får inte veta att dotterns skador är livshotande. Det ska dröja 3 veckor innan de träffas. Och när de väl gör det får Priya veta att dotterns skador varit livshotande och att de fortfarande är mycket allvarliga.
Min dotter hade väldigt mycket sladdar och även benen hade de lagt någon sorts rör också. för att göra det. Och det är den dagen jag fick veta att hon skadades också rejält och inte bara jag. Det var en dubbeltrauma för mig i den stunden.
Dottern har fått svåra krossskador på ena benet och stora sårskador på båda benen till följd av explosionen. Både mamma och barn har svävat mellan liv och död och måste genomgå ett stort antal operationer.
Priya har fruktansvärt ont. Framförallt har hon fantomsmärtor som hon än idag lider mycket av. När hon skrivs ut får familjen bo i en lägenhet som ligger i närheten av sjukhuset, där dottern fortfarande vårdas.
Hela händelseförloppet och det som utspelas den här aktuella kvällen beror på att några personer har köpt kokain som de inte kan betala för. Och på den här adressen så bor det en av de personer som har köpt narkotikan.
Daniel Insulander är en av två åklagare som har varit förundersökningsledare. Han berättar om grannen, han som gått fram till polisen och lämnat värdefull information. Grannen, han är alltså en av personerna som dragit på sig en narkotikaskuld och han bor på våningen ovanför familjen.
Man köper narkotika som man sedan inte kan sälja och man vill lämna tillbaka den, vilket man också gör. Men då saknas det 300 gram narkotika ungefär, vilket sluta med att köparna blir skuldsatta med 500 000 kronor som de inte kan betala.
Grannen som är i 50-årsåldern har bara bott där i knappt 2 månader. De senaste dagarna har han mottagit flera hot på grund av narkotikaskulden. Hot som han misstänker kommer från Foxtrot. Framförallt riktas hoten mot honom och en annan man.
De blir hotade till livet, man ska bränna och elda och det spelar ingen roll om det finns barn hemma. Det är de ingångsvärdena som finns och betalar ni inte nu så kommer vi hem till er. Vänta och se.
När handgranaten detonerar i Priyas och Ravis lägenhet så är grannen hemma med sin hund. Han reagerar på smällen och ser rök komma upp från lägenheten nedanför. Grannar ringer på och säger att han måste ut eftersom det brinner.
Mannen går ut och får syn på mamman och hennes dotter på marken. Han förstår att det varit en sprängning och att den troligen var riktad mot honom, att han var den riktiga måltavlan. Han sätter sig på en bänk och då får han flera meddelanden från den eller de som hotat honom tidigare under veckan. Så här berättar han själv i rätten.
Efter sprängningen när jag sitter vid bänken där så skickar de mig 2 meddelanden. En bombemoji och en skrattande emoji. Och sen skriver det: fan vad det måste lukta krut, det måste det.
När han sitter där på bänken med sin hund och ser hur brandmännen försöker släcka branden, hur vårdpersonal tar hand om mamman, flickan och resten av familjen och hur polisen samlar vittnesmål, är han själv i valet och kvalet om han ska berätta vad han vet.
Jag försöker bestämma mig. Ska jag gå till polisen? Ska jag inte gå till polisen? Om jag inte går, vad kommer hända mer? Kommer de fortsätta springa och fortsätta leta? Så att när de kommer att prata med mig så går jag direkt till grabben, polisen, som kommer att prata med mig. Jag tror att det är jag har fått de här meddelarna. Jag tror att de är ute efter mig.
Han kontaktar polisen på plats och säger det var nog mig de var ute efter.
Åklagaren Daniel Insulander.
Och mycket riktigt så kan man se sen i hans telefon att han har varit det tilltänkta offret.
I grannens telefon hittar polisen information som gör att utredningen tar en ny vändning. Och det är nu som hela historien om narkotikaskulden och hoten rullas upp. Och grannen, han ses nu som ett brottsoffer i utredningen om explosionen. Men han blir också själv misstänkt för grovt narkotikabrott tillsammans med flera andra personer. Och senare så döms han mot sitt nekande för grovt narkotikabrott till 4 år och 11 månaders fängelse i Svea hovrätt.
På brottsplatsen precis utanför sovrumsfönstret där handgranaten kastas in, där hittar man en grepe till en handgranat.
Simon Pitucco är den andra åklagaren i det här målet. På På marken utanför Prias sovrum hittades grepen, säkerhetsbygeln från handgranaten, som snabbanalyseras på NFC och det ger direkt träff på en person som finns i registren, ett vårdbiträde från Skåne.
Med anledning av att man påträffar den här personens DNA på den här grepen så åker man ner till Skåne där han är hemmahörandes och griper honom bara några dagar efter att det här har hänt.
Och den här misstänkta sticker ut. Det handlar inte om någon tonåring som har rymt från en placering utan om en 34-årig man som till vardags alltså jobbar som vårdbiträde.
Genom hela förundersökningen förnekar 34-åringen att han har kastat handgranaten och kommer med olika versioner allt eftersom han konfronteras med ny bevisning. Men efter nästan ett år i häktet, efter att åtal väckts, så vill han plötsligt ha ett nytt polisförhör.
Då berättar han att det han har sagt tidigare inte stämmer utan han har fått i uppdrag att skrämma någon för honom okänd person, ta sig till den här platsen och kasta en handgranat mot den här aktuella husfasaden.
34-åringen säger att han skulle få 30 000 kronor för uppdraget. När han kom fram till lägenheten fick han samtidigt instruktioner om att filma samtidigt som han skulle kasta. Och det skulle kunna ha gjort att han råkat kasta in handgranaten i lägenheten istället för på fasaden.
När han är på brottsplatsen så har han ett pågående videosamtal. Och vi kan se från hans telefon att det finns aktivitet i hans signalapplikation som stämmer överens med hans berättelse. Och där ser man att det är ett samtal igång 5-6 minuter under den tiden som han faktiskt kastar handgranaten. Och han uppger själv att han blir ledd till den här platsen av de här anstiftarna, att de ber honom kontrollera att han är framme och också filma den husfasaden som han ska kasta handgranaten emot. Och att de säger åt honom att kasta den hårt.
34-åringen har inte åkt ensam upp till Stockholm. Han har haft med sig en vän som är en tidigare vårdbiträdeskollega från en mindre skånsk kommun. Och det är den här vännen som har förmedlat uppdraget. Och han blir också misstänkt för inblandning i sprängningen. Båda två grips kort efter varandra och åtalas för flera mordförsök och grov allmänfarlig ödeläggelse. Och det är fler personer utöver de här två som misstänks för inblandning i sprängningen.
I början av december hände något som gör att polis och åklagare faktiskt ska få tag på den person som misstänks ligga bakom alltihop. En tidigare sverigedemokrat och numera TikTok-profil.
Han har ju haft väldigt många följare och på sina sociala medier har han varit väldigt öppen med att han verkar för, är allierad med eller ingår i nätverk Foxtrot. Exakt hur det ligger till låter jag vara osagt, men det säger han helt öppet.
Det måste jag säga, länge lever varenda kudder ute och jag svär på koranen, Foxtrot mår Rauma, lite kuddernas tolte på min mamma är som borta, Foxtrot.
Det här är en 30-åring från Göteborg som de senaste åren blivit en profil på TikTok, en så kallad krimfluencer.
Tidigare så har han varit engagerad i både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Han har medverkat i SVTs debattprogram Opinion Live och drivit ett företag som gick bra under covid. Men den ekonomiska lyckan vände snabbt. Åklagaren Daniel Insulander.
Han fick en skatteskuld på runt 1,5 miljoner och efter det så, om han valde att fly därför, men han flyttade i vart fall från Sverige, bosatte sig i Dubai inledningsvis och började med TikTok. Sen har han därifrån flyttat över till Irak.
30-åringen har byggt upp sin profil på TikTok bland annat genom att hänga ut personer som han menar är kriminella, så kallade expose-videor. Men han har också haft sina egna konflikter på plattformen.
Det är surrealistiskt. Alltså, för mig så är det absurt att man sitter på det här sättet och det låter lite grann som att man sitter och har en diskussion lite grann eller sitter och småtjafsar, försöker locka ut den andra och komma med i chatten på, när man har en TikTok live. Och sitter och berättar vad som har hänt, om det har sprängts någonstans eller det har gjorts någonting mot någon av de här TikTok-profilerna.
Det var det mycket medierapportering kring särskilt en av hans konflikter på TikTok. Konflikten med en annan krimfluencer. Och den personens familj har varit måltavla för både skjutningar och sprängningsförsök. Och ett av de sprängningsförsöken ingår också i utredningen om händelsen i Tumba.
Så att det känns inte riktigt riktigt. Och samtidigt så sitter man och lägger ut jobb och ser om någon är intresserad av att få nya jobb och så man kan attackera varandra. Jag tycker det känns jättekonstigt att sitta och titta på.
Krimfluensen från Göteborg misstänks ha organiserat sprängningen i Tumba och andra brott från utlandet. Två aliasen som han misstänks ha använt är Fox Spy och Foxy Spy. Han misstänks också ha rekryterat ungdomar till att utföra våldsdåd genom sociala medier. På hans Instagram-konto har det funnits en länk till gruppen Fox Work på kommunikationsplattformen Discord.
I december får åklagarna Daniel Insulander och Simon Pitucco plötsligt veta att krimfluensen är på väg till Sverige. Han har deporterats från Irak och grips på Arlanda. Åklagaren Simon Pitucco.
Vi var ju med på ett förhör tidigt med honom och då säger han att han är oskyldig och att han har kommit hem för att rentvå sitt namn helt enkelt. Han säger att han också har läst de uppgifterna som finns i media om honom, men att han inte har varit inblandad i de här brotten helt enkelt. Och så säger han att han kommer att förklara allting och att det kommer komma fram hur det förhåller sig.
Merito por identidad del gay. आज ऐसा होता कि कोई चीज नीचे गिर जाए या कुछ चीज उठाना हो तो मुझे किसी और को बुलाना पड़ता है.
Mitt hela liv har ju förändrats. Det har skett en enorm förändring i mitt liv. Om det är så att jag tappar någonting, jag måste ropa på någon annan för att plocka upp det. Jag har ramlat flera gånger i badrummet, jag har ramlat flera gånger av sängen där jag själv fått komma upp.
Familjen har bott i sin nuvarande lägenhet i flera månader. Det känns ombonat med mycket leksaker och gosedjur i hörnen av vardagsrummet. Men alla saker och minnen från den gamla lägenheten är borta.
Inom loppet av några sekunder, minuter så förstördes allt.
När jag träffar Priya tar hon sig fram på kryckor. I hörnet står en rullator och i sovrummet står en rullstol. Hon har numera proteser till båda benen.
Om man ska jämföra med sina egna ben, det här är ingenting. Så ja, man kan ju stå upp med dem med en stöd då. Men det är ju inte så att man kan göra någonting särskilt med dem. Jag har ju fantomsmärtorna och sen på nätterna när jag tar bort proteserna då är det ju extrema smärtor, så jag måste ju ta medicinering mot det.
Ja, hela vardagen ser annorlunda ut nu än före explosionen i slutet av april förra året.
Jag har fått en fobi för fönster. Även i det här huset, jag blir ju rädd att jag hoppas att ingen kastar någonting genom mitt fönster här. Varje dag är en ny utmaning. Jag känner att varje dag uppstår det en ny problem. Och jag vet inte hur jag ska tänka på framtiden när jag inte ens kan kliva ur mitt eget ur från mitt egen dörr utanför här, alltså gå ut från huset.
Och det här är också svårt för Ravi att lämna Priya själv hemma.
I don't like going out. If I go I would be worried about her at home.
Rättegången hålls i Stockholms tingsrätts säkerhetssal under en månads tid. Och den mest laddade dagen det blir när Priya och Ravi ska höras. Åklagaren Simon Pitucco.
Det är klart att det präglar hela processen och hela rättegången att det är en familj som utsätts för ett sånt här dåd och deras liv förändras bara på några sekunder och deras liv kommer nog inte bli normalt igen.
Krimfluencern, 30-åringen, deporterades ju till Sverige i vintras och ett halvår senare ska han nu höras under rättegången.
Han hänvisar till vad hans advokat har sagt sakframställningsvis och sen så väljer han att sitta helt tyst, inte berätta någonting själv och inte svara på några frågor överhuvudtaget.
Förra veckan meddelade Södertörns tingsrätt att krimfluencern döms till livstidsfängelse för att ha anstiftat handgranatsprängningen i Tumba och ett sprängningsförsök i Sätra. Tingsrätten skriver i sin dom att hans gärningar bedöms vara mycket samhällsskadliga och att det funnits betydande risk för helt oskyldiga människors liv och att hans gärningar har präglats av hänsynslöshet mot tilltänkta måltavlor, tredje person och utförare.
Vi är ju självklart besvikna över utgången i det här målet. Det råder ju ingen som helst tvekan om. Och det är en dom som med allra största säkerhet kommer att överklagas inom kort.
David Massi är den dömda 30-åringens advokat. Och så här kommenterar han livstidsdomen.
Det hela handlar ju om olika alias på signal. Där åklagaren påstår att min huvudman då ska ha ett visst alias. Och vi är av uppfattningen att bevisningen i den delen helt enkelt inte räcker och att åklagaren har dragit felaktiga slutsatser eller utredningen har dragit felaktiga slutsatser.
34-åringen, alltså vårdbiträdet som kastade handgranaten, döms till 13 år och 10 månaders fängelse för bland annat 4 mordförsök och grov allmänfarlig ödeläggelse. Hans vän och tidigare kollega som rekryterat honom till uppdraget döms till 11 år och 10 månaders fängelse. Förutom de vi nämnt nu döms flera andra personer för inblandning.
De dömda ska betala över 1,5 miljon kronor i skadestånd till Priya och drygt 450 000 kronor till dottern. Även pappan och den andra dottern får skadestånd, totalt nästan 500 000.
I told her that Sweden is most safest country, especially for women and kids. And then this happened. I have proven for my own house, I haven't proven wrong. Somewhere I feel guilty myself, like why did I take this decision?
Ravi lägger stor skuld på sig själv efter allt som hänt. Det var ju han som låg på om att de skulle flytta till Sverige och inte USA för 8 år sedan. Även om han och hans fru vet att de inte var måltavlor för det som hände så ser de sig ändå som det.
Priya och Ravi är noga med att lyfta fram hur tacksamma de är över vården som Priya och dottern fick. Däremot så hade de behövt mer hjälp hemma efter att de fick lämna sjukhuset. Hon berättade att det krävdes mycket tjat för att få någon hjälp.
Båda döttrarna har påverkats mycket av händelsen. Vid minsta ljud blir de rädda och springer till Priya. Och 4-åringen har flera fysiska men efter sprängningen.
Och hon har inte samma ork längre. Hon kan inte leka med barnen på samma sätt som hon har gjort. Hon kan inte heller gå rakt. Hon vill inte ha shorts på sig eller kortare kläder och sånt på sig. För att hon har märke på sina ben och tror inte att hon vill visa dem till andra människor. Om hon springer mycket eller går väldigt länge, då får hon väldigt ont också. Då stannar hon.
Deras äldsta dotter vill inte prata om det som hänt. Den yngsta däremot, hon ställer ofta frågor.
Tyvärr måste prata om det för att min lilla flickan frågar mig hela tiden varför dessa tjuvar kom och satte eld på vårt hus. Och sen frågar hon mig flera gånger åter och åter igen att varför växer inte dina fötter igen? Säg till din läkare så kan de hjälpa dig att så dina fötter växer tillbaks.
Priya och Ravi vill inte prata om domen eller de som dömdes. Under sitt förhör valde Priya att inte titta på de åtalade. Hon känner att det är hon som har fått livstid.
Mina barbar är ju sabse yahi kehna hai ki dekhiye jaise hum innocent
hain. Vi var ju oskyldiga i det här. Så det enda jag vädjar till regeringen, staten att och polisen, att ingen annan oskyldig ska drabbas av det vi har drabbats.
किसी और छोटे बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, और शायद उस रात में मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे तो बिना माँ के हो जाते।
Och sen att inga små barn ska få gå igenom det mina barn har gått igenom. Och om det hade hänt någonting med mig den natten, då hade mina barn varit utan en mamma idag.
Du har hört P3 Krim om handgranaten i sovrummet och Priya som fick benen bortsprängda.
Producent var Jenny Hellström och ljudet skötte Johan Hörnqvist.
Hör gärna av dig och tipsa oss om sånt som du vill höra här i podden. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915 dit du kan ringa, smsa eller lägga till oss på signal.
Och glöm inte att följa oss på Instagram och TikTok där du också kan skriva till oss. Där heter vi P3krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.